härligt. Du pratade inte så länge. Funderade precis på, satt och tänkte så här, nej men ni kände ju inte oss. Vi har ju träffats lite i alla fall. Ni vet när man är på anställningsintervju och så får man frågan, vem är du? Ja, vem är jag? Jag heter i alla fall Linnea. Mina barn säger att på din tid mamma, de tycker tiden är slut för mig. Så trots det, trots mina 43 år så känner jag att det snurrar på ganska bra. Bor i Motala, 4 barn. Det första barnet har precis flygit ur hemmet. Så lite en annan tid. Tack. Och jobbar på BBC och har församlingsliv och försöker liksom segla lite mellan alla dessa saker. Och så har vi det här bultande hjärtat till Sydostasien som inte riktigt blir kvitt. Vi får de här berättelserna skickade till oss varje vecka om olika saker som händer. Och det är fantastiskt att få se hur Gud rör vid folk över hela vår jord. Och jag tror ni är lite med på det. Också fått höra lite stories och vittnesbörd från människor och unga människor som börjar komma till tro. Och det är liksom att det är som att det pirrar lite. Det är en ny tid som ligger framför. Och det är fantastiskt. Och jag längtar så efter mer utav Guds närvaro. Efter det riktiga livet som kristen. Ibland kan det bli så att man gör liksom sina uppgifter. Om man går till kyrkan och så. Men är det här när Gud bara får ta över? Visst är det underbart? Det tror jag och önskar jag och ber för att vi ska få erfara så mycket mer. Amen. Jag tackar dig älskade Jesus för att du är den du är. Jag tackar dig Herre för att du talar. Jag tackar dig för att du berör. Jag tackar för att du är densamma borta i Sydostasien som du är här i Veriga Herre. Jag tackar dig för din kärlek och din nåd Herre. Jag tackar dig för att när du Herre kommer och tar vid så kan precis vad som helst hända. Så där vi inbjuder vi dig helige ande att ta över. Tala och forma och öppna himmelen Gud. Vi behöver dig Herre. Vi behöver dig idag som vi gjorde igår Herre. Kanske mer än någonsin. Tack Jesus för att du är den du är. Halleluja. Amen. Ni har väl också sett ute på fälten hur det har skördats. Nu har det kanske inte lika mycket skört som det var för några veckor sedan. Men när vi gick på fältet, givetvis när det var skördat så ingen blir arg här. Och det var liksom slaget då, eller vad man nu säger. Och så gick vi, så tog vi upp lite sån här ensamma korn. Stoppade in det i munnen, jag vet inte varför du gjorde det. Men det var hårt. Jag försökte äta på det. Och så ser man där, man inser att det är ju en process. Hela den här grejen med sådd och skörd. Det ska liksom skördas, det ska rensas, det ska torkas. Jag kan ju inte de här bitarna, men det är en massa olika steg. Och sen ska det malas till mjöl. Och innan det här sker så har det också skett en process i det att vetekornet har placerats ner i jorden. Och det där skalet som finns runt vetekornet har bryts ner. Och inifrån kornet så börjar det gro. Nu låter det som att jag har googlat. Men det här är ju liksom jättefascinerande och fullt möjligt att fördjupa sig mer i. Så är det. Och Jesus han använder sig ofta av de här liknelsen. Dels utav sådd och skörd och också utav processen av att kornet ska liksom falla ner till jorden för att dö. För att det ska kunna bära frukt. Så det är väldigt fascinerande. Och han säger också, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Så det finns liksom mycket att hämta här. Och mycket kring, det liksom blir liksom en bild av både förkrosselse och också uppståndelse. Och jag skulle vilja stanna lite idag vid ordet förkrosselse. Och det tänker ni så här, ja, men det kanske inte är jätteuppmuntrande. Men jag tror det är det. Ni får hänga med mig. För det händer någonting med oss människor i processer. Alltså när vi går igenom saker så händer det någonting. Och i det svåra eller saker man är med om, så ja, men det kan bli någonting som kommer utifrån det här, eller som man är med om som församling. När man går igenom olika saker så kan det komma någonting väldigt gott från det. I psalm 34 och 19 så står det så här: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Psalm 51 och 19 säger: Det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta. Föraktar du inte, Gud? Och sen de här bibelorden, då kan man ju bara ställa sig frågan. Alltså, vill Gud ha förkrossade hjärtan? Ja, alltså jag tror inte att Gud vill se oss ledsna, brutna, förtvivlade. Det har jag många bibelord som visar på annat. Men det handlar om en hjärtefråga. Alltså att hålla sitt hjärta ödmjukt, verkligen mjukt, rent. Och att få bli förtvivlad när saker inte står rätt till. Och ibland händer ju saker i livet. Saker som vi varken förstår eller önskar. Jag tror vi alla befinner oss i det i perioder. Och jag tror inte det är faran för vår kristna tro. Det är inte det som sätter vår tro på liksom spel eller så, man säger. Utan faran för vår kristna tro blir likgiltighet. Alltså när vårt hjärta inte längre får bli rört, vidrört. Så det blir en hjärtefråga. Och vi kan vara förkrossade av olika saker. Vi kan vara förkrosselse över vår synd, över likgiltighet, över en situation som vi befinner oss i, eller smärta. Det finns många olika saker som kan göra oss förkrossade, eller hur? Och vi har i vår familj, det senaste året så har det varit ett förkrossande år, skulle jag nog säga med ett leende här. Men det har varit saker som har hänt som jag önskar att vi skulle ha varit utan, rent ut sagt. Och jag tror inte att det är Gud liksom som sänder saker till oss för att liksom, ja, men nu ska du han krossa oss. Utan han är den gode fadern. Han älskar oss ända till döden på korset. Så det finns liksom, han är det här vattenfallet med den ständiga kärleken som bara, ja, han utger över oss. Men man är med om saker. Och vissa saker är liksom krossande. Men i det som man går igenom, om man istället väljer att bara rikta sig mot honom, bara vända sig mot honom och låta hans få närvaro och hans, bara han få fylla en, så kan den här förkrosselseprocessen bli någonting alldeles underbart. Jag tänker att han ska få hela. Han ska få upprätta. Han ska få det är han du ska dra dig nära. Inte distansera, utan dra dig nära. Psalm 147, vers 3 säger att han helar dem som har förkrossade hjärtan. Och deras sår förbinder han. Men så står det också på ett annat ställe. Jag ska läsa lite djupare bibelord snart. Jag måste bara få med några innan. Psalm 51 och 19 säger så här: Det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta. Föraktade vi inte Gud? Vad är det här nu? Först och främst så ska du hela de förkrossade hjärtan. Och sen så är det verkligen som att du vill ha det förkrossade hjärtat. Hur ska Gud ha det egentligen? Kanske kan upplevas lite som en dubbelhet. Men jag tror det handlar om den här sårbarheten inför Gud. Alltså låta hans närvaro vara nära. Alltså att få det formande, mjuka hjärtat i det som man står i, det som man går igenom. Att bara hålla sitt hjärta. Vad man än möter, även om livet går superbra, allting bara flyter på. Kanske ännu viktigare då, att hålla det här hjärtat både ödmjukt och rent. Och i den förkrosselsen i att jag bara längtar mer efter dig, Gud. Jag längtar mer efter din närvaro. Jag vill liksom inte bara att det ska vara lite grann. Jag vill att du ska ta hela mig. Nu ska ska ni få läsa lite längre. Jesaja kapitel 6, första 8 verserna. Jag läser här, min bibel blev stulen. Det hade varit bra om bara var bibeln. Men det var lite fler saker. Så jag läser härifrån. Jesaja kapitel 6, första 8 verserna. Så står det så här. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför, var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ena ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig, och i hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Men där rörde han vid min mun och sa: när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst och han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Amen. Här har vi kung Ussia. Och han dog. Och när han dog så blev profeten Jesaja både liksom förvirrad och missmodig, lite desillusionerad. Vad händer nu? Vad gör vi nu? Är det någon som känner igen sig i den känslan? Inte bara jag, va? Nej. Och någonstans när han sitter där missmodig och känner att jag vet inte riktigt nu vad som ska hända, för nu har ju kung Ussia dött. Vad blir det av det hela nu? Då ser han en syn, och då får han se härskarornas Gud, Herren Sebaot. Och så får han se hur hela jorden bara är full utav hans härlighet. Alltså han får uppleva och känna känslan av tyngden av Guds närvaro. Alltså digniteten, storheten av vem Gud är uppfyller hela jorden. Guds fullständiga närvaro. Han ser Guds storhet. Och så börjar han skaka. Och så känner han: nej, vem är jag? Det här är slutet för mig. Om det här är Herren Sebaot, om det här är Herrens härlighet, om det här är vem Gud är, då är det slut för mig. Jag är redan död. Jag har orena läppar. Och det är inte bara mig det är fel på. Det är fel på människorna runt omkring mig, för de har också orena läppar. Mina ögon har sett konungen, härskarornas Gud. Det är slut för mig. Han förstår hur liten han är i förhållande till Guds storhet, till hans välde. Och hur oren han är i förhållande till Guds helhet. Det blir liksom tydligt för honom i den här synen. Och så får han se i sin vision hur den här serafen kommer fram med glödande kol och rör vid Jesajas mun. Och så säger han: din skuld är borttagen och din synd är förlåten. Och så får Jesaja, det här är ju mitt då, eftersom jag älskar mission, mitt favorit. Och så får jag beskriva Jesaja om han hör Herrens röst: vem ska jag sända och vem vill vara min budbärare? Och det finns egentligen, man läser grunden, så finns det verkligen någon som vill vara min budbärare? Då svarar jag, säger Jesaja: här är jag, sänd mig. Jesajas respons när han sitter där missmodig och inte vet nästa steg, så får han se Guds härlighet och han blir förkrossad. Han blir förkrossad, för han förstår hur stor Gud är. Herren Sebaot. Överallt så bara finns hans närvaro. Tyngden utav vem Gud är. Och så lilla jag. Och den förkrosselsen, den är vacker. Tänk när vi får hamna där, när vi får förstå vem Gud är och hur liten jag är. Och så får vi bara förstå att det Jesus gjorde på korset, det betalade. Det gjorde att min synd också är försonad. Ja, jag får också vara ren, jag får också vara fri, för det har han redan betalat, det priset. Det finns ju två texter, eller två saker som poppar ut lite extra tycker jag i den här texten. Och det första är ju då Guds härlighet och hans storhet, Herren Sebaot. Och hans helighet som blir så påtagligt. Och att närvaron av Gud själv gör att Jesaja börjar skaka. Att han får förstå, okej, jag är liten, jag är oren. Och det är så underbart att berättelsen inte stannar där. Utan det här också blir en bild av korset. Av den här fullständiga segern som redan är vunnen. Eller hur? Kolet som stryks på Jesajas läppar. Det är blodet som rann för dina och mina synder. Det händer någonting när Guds närvaro tar vid. Andreas nämnde att vi var i Laos 2022. Jag vet inte om jag har delat den här berättelsen här innan, men jag gör det igen för jag kände att jag vill göra det. Vi var och undervisade några dagar. Pastorer, det är ju underjordiska pastorer kan vi säga då, eftersom man inte får predika där. Så då hade vi dem på ett högt upp i ett hotell, högst upp med neddragna gardiner, och så står vi där och undervisar. Det var jättefascinerande att följa dem för första gången när de skulle äta med sked och åka hiss. Det var en annan story. Men vi i alla fall undervisar om Guds, ja, men egentligen om den helige ande. Och det var det de undrade. Och det var någonting som de inte själva trodde på var i funktion. Utan de var arbetare för Gud, men utan liksom känslan av att räkna med den helige ande eller bli uppfylld av den helige ande. Men så vi har undervisat det i några dagar och så sitter vi där, kanske 15 stycken pastorer, underbara, fina, ödmjuka, sitter stilla så här och ber. Och så ber vi bara, Gud, kom med din närvaro, helige ande, kom, fyll det här rummet. Och så händer det någonting i rummet, det blir liksom ett skifte och vi bara... Det är fortfarande väldigt stillsamt, men det är så att man kan känna och man kan ta på Guds närvaro. Och några börjar gråta försiktigt. Och det här är så vi har suttit och pratat och de tror inte på tungotalet eller något. Men så ser vi, men Gud rör vid den här personen. Så då går vi och tar en mikrofon till den ena. En sätter framför en ung pastor. Och så hör vi hur han börjar tala i tungor. Så ställer vi frågan, vem av er förstod vad han sa? Då en annan försynt liten laotisk pastor säger, jag gjorde det. Så tar vi vidare och så får han översätta det tungomål. Och så händer det saker i rummet, för Gud tar över. Och det var någon som blev helad och pastorerna ber för varandra och får se hur Gud vidrör. Och det var ju någonstans i den här skedet på samma hotell som vi ser den här Krit som ni såg. Och när vi pratar med honom så inser vi att den här killen, han var inte med i det här gänget, men vi förstår att han måste vara kristen. Det bara lyste Jesus i ögonen. Så vi tog honom med till ett café och där får han uppleva en helig ande. Och nu är han en som åker runt bland onådda folkgrupper i Laos. Så det händer någonting när den helige ande tar vid. Och när Gud får röra vid oss. Det blir ett skifte. Och det är ett väldigt viktigt skifte. Vi vill inte hålla på och leka kristendom. Vi vill inte hålla på och bara köra på. Utan vi vill gå det Gud sänder oss. Eller hur? Vi vill gå i hans kraft. Vi vill att han ska röra vid oss. Och nu ska vi fortsätta läsa. Vi ska läsa ifrån Uppenbarelseboken kapitel 4. Och där ska vi läsa 11 versar. Här har vi också en syn. Det blir syner idag. Därefter såg jag och se en dörr stod öppen i himlen. Och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske därefter. Genast kom jag i anden och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt på den, på den såg ut som en sten av jaspis och karneol. Och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Runt omkring tronen stod 24 troner. Och på dessa troner satt 24 äldste klädda i vita kläder. Och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom det ut blixtra, dån och oska. Och framför tronen brann 7 facklor. Det är Guds 7 andar. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod 4 väsen som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsenet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, det tredje hade ett ansikte som en människa och det fjärde liknade en flygande örn. Vart och ett av de 4 väsenen hade 6 vingar och de hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger det utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren den allsmäktige, han som var, han som är och som kommer. Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar Gud som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: du, vår Herre Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt. Du har skapat allt och genom din vilja kom det till och blev skapat. Amen. Jag förstår inte fullt ut bilden, men det jag förstår är att han ser någonting som är svårt att beskriva. Han ser liksom tronen i himlen, han får se liksom att det bara är öppet och han får se Guds härlighet och han beskriver det på många olika sätt. Och det här Johannes som skriver Uppenbarelseboken och som är med om den där syn, det var också han som gick med Jesus ganska många år tidigare. Han vandrade med Jesus under cirka 3 års tid. Han såg vad Jesus gjorde, han hörde vad Jesus pratade om, han åt tillsammans med honom, han lärde sig av honom. Han var en av de 3 närmsta. Han såg de lama gå, döda för liv. Han såg vad Jesus gjorde. Men när vi möter honom här i Uppenbarelseboken, när det skrivs om honom här, så är hans omständigheter helt förändrade. Jesus har många år tidigare blivit korsfäst. Han har dött, han har uppstått, han har blivit sänd till himlen. Och Johannes är inte längre nära Jesus fysiskt. Utan hans situation har förändrats ganska brutalt. Och han är förvisad till ön Patmos. Och Patmos är en av de öarna som användes i det romerska styret som så här förvisningsöar. Man skickade ut fångar, tänkte jag säga. Men det är människor som var kanske så här politiska fångar eller de som tänkte annorlunda. Man ville inte att de skulle påverka människor. Så då flyttade man ut dem till olika sådana öar. Och Patmos var en sån ö. Och där var han. 2018 så var vi på Alcatraz utanför San Francisco. Och det var en speciell upplevelse att vara på det där fängelseön. Judith, hon var 4 år då och hon lyssnade noggrant på varenda ord som sades på engelska fast hon förstod nog ingenting. Men det var en känsla av att vara på liksom en fängelse. Och där sitter, nu sa jag kanske Paulus, jag menade Johannes. Johannes han sitter på ön Patmos. Och det är en totalt annorlunda situation än när han vandrade med Jesus. När han hade Jesus fysiskt nära sig. Det har gått ganska många år. Han är nu gammal, 80 kanske. Och ön var karg och stenig och svårt med kanske jordbruk. Det blev liksom en plats med både lidande och isolering. Men för Johannes blev det en plats där han fick möta Gud. Där han fick uppenbarelse av Gud, av himmelen, av det som kommer framöver. Och vilken omständighet du än befinner dig i, även om du känner liksom så här att allt bara är rörigt eller kargt eller ensamt, känner mig ensam och isolerad, så kan vi göra lite Johannes gjorde här. Vi lyfter vår blick och sen så får Gud börja tala och visa vad han har, vad som ligger framför. Så mitt i den här svåra situationen som Johannes befinner sig i på ön Patmos, så lyfter han sin blick. Och så läser vi läste i vers 1 att han skrev att en dörr stod öppen, eller hur? Och när Jesus gav upp andan på korset så revs förlåten. Och vi fick möjligheten att få träda in i Guds helighet, Guds närvaro. Vi fick möjlighet till den nära, den dörren öppnade sig för oss. Han öppnade den dörren till hans härlighet och till hans närvaro. Och kapitlet innan Uppenbarelseboken 4 så står det en vers som är ganska välkänd. Uppenbarelseboken 3:20 säger så här: se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och den här versen, jag vet inte i vilket sammanhang du kanske har hört den eller så har du inte hört den. Men den är faktiskt skriven till en församling i Laodicea. Och det är ganska hårda ord som beskrivs innan. När det blir liksom en uppgörelse och en vädjan om omvändelse från ljumhet. Och då kommer de här orden: se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det blir en direkt uppmaning till att faktiskt öppna dörren. Öppna dörren för Guds närvaro. Öppna dörren för Guds härlighet. Alltså den möjligheten har vi. Så det är som att Gud bara klappar på. Hallå, jag har all den här närvaron, all den här närvaron av mig själv, allt det som jag bara vill ge. Jag står och klappar på, men öppna dörren. Låt mig få komma in i den situationen som du befinner dig i. Och jag vill vara en sån kristen. Jag är inte alltid den kristna som öppnar dörren för Guds närvaro, som bjuder in honom i situationer som jag står i. För ibland när man bara möter saker och känner man bara så här: nej, men nu exakt Gud, var är du nu? Var är din öppna dörr? Jag tycker det bara är stängda dörrar precis överallt. Men det är som att vi kan få lyfta vår blick och öppna dörren så att han får ta vid i vilken situation som vi än står i. Amen. Jag har inte lika mycket på punkt 2. Det var punkt 1 från första texten vi säga. Det här är punkt 2, det går väldigt snabbt. Det är bara uppmaningen som Jesaja avslutade med, eller som jag avslutade med. När Jesus, eller när han får höra frågan: vem ska jag sända? Vem vill vara min budbärare? Och han svarar: här är jag, sänd mig. Det blir den omedelbara responsen. Jag tror det finns två responser i mötet med Guds närvaro. När vi får se och erfara vem han är, så vill vi böja våra knän. Vi förstår hans storhet, vi förstår vem han är, och vi förstår att egentligen det är kört för mig. Och vi vill böja våra knän inför honom. Vi får se, vi vet att han är verklig, vi känner hans närvaro. Och vi kan inte göra något annat än bara: Gud, rör vid mig, jag är liten. Rena mig, för jag är syndig. Dra mig nära dig, jag vill känna mer utav dig. Och den andra responsen blir: här är jag, sänd mig. Sänd mig till mina arbetskollegor, sänd mig till mina skolkompisar, sänd mig ut över hela världen, bara sänd mig. Låt fler få känna din närvaro, låt fler få öppna dörren till dig. De två sakerna tror jag blir responsen. Vi vill liksom inte bara få ha det för oss själva. Till så säger den höga upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Halleluja. Tack älskade Jesus för att vi får vara hos dig, nära dig. Vi bjuder in dig Gud till att verka. Kom med din närvaro Gud. Låt oss få erfara lite mer av vem du är, Herre. Halleluja. Halleluja. Jag tänker att alla håller sina ögon slutna. Känner du så här att du är här och du känner att jag måste få bli ren. Jag måste få mina synder förlåtna. Så lyft din hand till Jesus. Jag ser din hand. Din hand. Din hand. Någon mer som känner att jag måste få min synd förlåten. Din hand. Halleluja. Tackar dig Jesus för att du helar och renar. Tack för att du gjorde det möjligt på korset. Tack för att du dog på korset och tvättade oss rena från all orättfärdighet, all vår synd. Att vi inte behöver leva i någon slags skam, utan vi tar det till dig Jesus och vi säger förlåt oss. Rena oss. Tack för att vi får vara rena i dig. Halleluja.